Du lyssnar på en undervisning från Tornet. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och vara till vägledning i ditt liv. För mer information, gå in på tornet.be.
Då är det också så att jag vill hälsa alla välkomna på nätet. Och då är det så här att vi har ingen direktsändning, men de här Tornet-dagarna spelar vi in. Du kan lyssna sen på det på tornet.be, där också de andra undervisningstillfällena finns. Och vi har ett tema, och det är bota de sjuka, eller gudomligt helande. Hör ni mig bra? Lite högt är det, kanske. Det ekar lite i mitt huvud, men det kan ju bero på flera saker som någon sa en gång. Så där, nu känns det bättre. Tack. Jag vill också säga stort tack till Himlen TV7 som delar ut, eller lånar ut den här ljudutrustningen som gör att jag har en mikrofon extra. Plus även tidningen Världen idag som är med och sponsrar de här samlingarna för just annonser och så vidare. Så jag är väldigt tacksamma för det. Jag vill nämna det så. Vi är ju faktiskt full kyrka här, men vi har tusentals som lyssnar sen på det efterhand. Och det är väldigt roligt att vi kan göra det. Men återigen, välkommen till en tornedag. Och vi ska undervisa och ha bibelstudie. Och på ett bibelstudium så är det ju faktiskt Bibeln vi studerar. Och vi har ämnet om att bota det sjuka. Och grejen är den att jag tror att vi någonstans alla har någon form av funderingar runt detta med vad Bibeln å ena sidan säger om helande och bönesvar och för den som tror är allt möjligt. Vilket vi tror på. Vi tror på det. Att det står så och vi tror på det. Men sen också så har vi någon, om vi säger liksom en till nästa peak eller berg, så ett dal däremellan, och så har vi liksom vår upplevda erfarenhet. Där vi kan säga, men Bibeln lovar mycket och hör vittnesbörd gör vi, men här har vi en erfarenhet av att det, alltså absolut, självklart, det händer ett och annat, men det borde kanske hända mer, eller gärna får hända mer. och ärligt talat också, varför händer det inte mer? Det är inte en ond fråga. Utan varför kunde inte vi bota, säger ju faktiskt också lärjungen i Markus 9 vet till. Varför kunde inte vi? Det är absolut, Jesus blev inte arg på dem för att de ställde frågor. Och jag tycker vi måste ställa frågor. Vi måste kunna vara ärliga mot Gud. Det är någonting jag tycker mig kunna ha lärt med åren. Är ju just detta att Gud älskar härlighet alltså. Det går liksom inte att fejka. Vi kan fejka andlighet inför varandra, men ett barn fejkar ju inte inför sin far eller mor. Det är ju konstigt om barnet fejkar inför sina föräldrar. Då är det ingen sund familjerelation. Utan barn är ärliga. Och kan ibland säga, kanske inte mina barn, men dina. Alltså, pappa är dum. Alltså, mina väluppfostrade barn säger inte så naturligtvis. Men pappa är dum. Eller jag är aj. Och så vidare. Ska barnet säga som smått. Och jag menar, En sund mogen förälder skrattar åt det där ibland och säger nej, du ska borsta tänderna i alla fall. Ish. Så och Gud har inga problem med att du är äkta inför honom. Så, men Gud, hallå! Varför får vi inte se fler cancersjuka botar? Ja, men hallå! Och så vidare. Och den där tänkte jag att vi någonstans nu, när vi har ändå lite tid i ett bibelstudium, att vi ska ta i såna här frågeställningar och göra det utifrån att vi faktiskt tror att den Gud som har uppenbarat för sig för oss i historien är, som har blivit nedtecknad i skrifterna. Vi tror att den helige ande har vilat över skrifternas tillkomst, att han har utvalt dem som har skrivit, att det finns ett beskydd, inte ett diktamen, men finns ett beskydd över att budskapet blir sant. Och nästa tornetag ska vi faktiskt arbeta med Bibelns, att Bibelns budskap är ofelbart. Är det med mig? Och det är budskapet som vi tror på. Bokstaven dödar, men budskapet är sant. Och då är det ju så, hur ska vi förhålla oss till det? Alltså, därför tänker jag nu i första delen av det här undervisningspasset, och jag har min älskade fru med mig, och hon har lovat att, för jag har en tendens ibland att det går fort. Är du med mig? Och då är det ju ingen idé att jag talar så fort att du inte hör mig. Men å andra sidan vill jag inte heller att Jesus kommer tillbaka, så att jag har förberett mig onödigt. Eller jag vill ju att han ska komma tillbaka, men då har jag ju gjort massa saker onödan. Så att jag ska försöka hålla ett tempo som är så här, okej? Och första delen av det här, innan vi tar en kopp kaffe, tror jag många kan känna, men du, det där tror jag inte jag har problem med ändå, även om du kommer från lite liberala kontexter. Så jag måste hålla med om det jag säger. Efter kaffet så är det en liten utmaning alltså. En del av er kommer inte riktigt kunna fånga det, tror jag. Ska inte jag tala otro, jag bara talar utifrån erfarenhet. Så det är superviktigt att du är med nästa pass. Det där säger du bara för att kroka upp oss. Yes! Ja, jag är ärlig. Det där säger jag bara för att kroka upp dig. Men det är sant också. Så vi börjar någonstans grundläggande runt det här. Och jag tänkte börja med att tala om den bibliska världsbilden. Bara ganska kort egentligen. Och grejen är den att du vet att Bibeln uppenbarar olika namn på Gud. Och Gud är. Jag är den jag är. Så det innebär att Gud är aktivt alltid det han uppenbarar i sina namn. Och då kan vi bara gå och anteckna det, så det är superbra. Det kan hända att den här inspelningen inte blir av. Alltså, det kan hända att det inte funkar. Så förlita dig inte nu på, det där säger du bara för att jag ska anteckna. Yes. Så har man ett gott minne behöver man varken bibel eller anteckningsblock. Men i andra Mosebok 15, vers 26 står det så här. Jag bara tar det här klassiska uttrycket som många av er har hört förut. Och då står det så här. Andra Mosebok 15, 26. Om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig något av de sjukdomar som jag lade på egyptierna. För jag är Herren din läkare. Och det är Jehova Rafa. Alltså han är läkande. Han är Herren vår läkare. I am the Lord that healeth thee, står det i King James Version 1611. Healeth vi. Som en tant sa en gång att 1611 kom den översättningen. Och den var ju väldigt klassiker. Och när det kom en ny engelsk översättning så sa hon om just den här King James Version. Dög den till Paulus och dug den till mig också. Hon hade inte riktigt grepp om att 1611 kanske inte Paulus levde. Men healeth vi. Gud är den som helar. Gud är helande. Till ande, själ och kropp. Gud är Herren vår läkare. Och det slår vi fast och det tror vi. Och hela skapelsen, nu går vi till Romarbrevet 1. Det kommer bli jättemånga bibelord. Vad skönt, tänker någon. Slipper jag höra dig, bara höra Guds ord. Helt rätt. Romarbrevet 1. Så går vi till hela skapelsen. Andas helande faktiskt. När den inte skadas av oss människor eller annat. Romarbrevet 1. Jag vill bara visa det att Guds natur, Guds namn är helande, läkare, men också skapelsen. Och då går vi till Romarbrevet 1. Det är någon form av den bibliska, the big picture, den stora bilden. Och så står det så här i Romarbrevet 1, vers 19. Så vi får ett sammanhang. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt, säger han nu till alla människor som har förkastat Gud. Alltså till exempel, skär jag mig i handen. Dr. Paulsson, är du här? Där, jag tyckte jag såg han är doktorn kvar. Han har åkt till sjukhuset kanske. Där. Om jag skär mig i handen, så varför läks det? Jo, därför att i skapelsen, är läkare, i skapelsens natur, så skapelsen vill läka. Och skär jag i träd, om jag skulle hugga så kommer Sabel. Det finns det som att skapelsen vill läka. Den vill återställa. Den vill återfinna balans. Alltså den är programmerad så, om du vill. Guds osynliga egenskaper är synliga i skapelsen. Därför finns det ingen ursäkt. Ja, men jag ser inte Gud. Nej, men du ser hans osynliga egenskaper. Att det finns en ordning. Varför? Här har vi en professor i matematik. Varför är naturkonstanterna så perfekta? Varför? Alltså, att de är det vet vi. Men varför? Vem har bestämt att de är så otroligt perfekta? Ytterst få justeringar. Och vi kan inte ha det liv som vi... Det går inte, liv existerar inte. Och du jobbar ju med sannolikhetsfrågeställningar också. Det är osannolikt. Det säger någonting om den osynliga guden. Okej? Okay? Så, Guds namn, naturen, talar om läkedom. Det är liksom den bibliska världsbilden. Så säger också Bibelns världsbild, och det går vi inte in på nu. Vi har talat i första tornetaget om fräls oss från ondo. Men det finns någonting av destruktiv kaoskraft i skapelsen. Och det manifesterar sig också i människans beteende framför allt. Det finns det vi kallar för ondska. Någonting som förstör. Och jag går inte in på det nu. Men människan dör ju. Och människor blir sjuka. Och människor gör sjuka saker. Och då kommer vi till bara ett bibelord, Johannes 10:10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra eller döda. Så vi har utöver den goda guden som vill läkedom och helande och frälsande upprättelse som syns i skapet, så har vi också någon destruktiv kraft. Den finns här, vi vet det ju. Det är därför vi har det här temat. Okej, okay. Det är världsbilden som Bibeln målar upp och som vår erfarenhet säger, men det ser vi ju. Vi kan bekräfta det. Okej. Okay. När väl det har lagts stora pusselbitar så går vi till steg nummer 2, den andra stora pusselbiten. Och det är ju Jesus Kristus. Jag ska ju in i läkande och helande nu här, va? Och Jesus Kristus. Ja, men den här osynliga guden, hur ska man veta någonting om honom? The face of God ser vi i Kristus. Han är den osynlige gudens avbild. Hur ser Gud ut? Se på Jesus. Okej, okay. Så nu ska vi titta på Jesus då. Och så, nu har vi ju temat, eller perspektivet, sjukdom, lidande, specifikt sjukdom här nu. Vad har Jesus för förhållningssätt när han kommer ner och ska visa vem Gud är, men också hur Gud har tänkt att människan ska vara? Kommer vi snart till. Han är den osynlige Gudens avbild, Kolosserbrevet 1:15. Okej, okay. Vad gör Jesus nu då om han är och speglar Gud? Och så tittar vi på Jesus. Vad gör han? Då kan vi gå till bara några bibelord här. Och så går vi till Matteus 9. Det känns ganska bra tempo om jag har ungefär så här, va? Matteus 9. Anna, kan du hälla upp ett glas till mig? Så här, Matteus 9. Och så läser vi från vers 35. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och skulle vi sitta här nu och ha intervjuer med varenda en, lite förhållandevis till ålder, men och hjälpa krämp. Alltså, det finns ett och annat här. Det behöver inte bara med ålder, eller hur? Alla slags. Alla. Jesus botade alla slags sjukdomar och krämpor.
Amen.
Ingenting. Man kanske kallade det för någonting annat. Cancer kanske man kallar för kräfta. Eller jag vet inte vad man kallade det för. Men oavsett vad vi sätter för etikett på syltburken så är det innehållet densamma. Om det är detsamma innehåll så är det innehållet det handlar om. Han botar alla slags. Men det är ju hopp. Ja, det är hopp. Jag ser en vers till. Läser vi Matteus 8, vers 16. Det är enkelt att vara bibellärare. Matteus 8, vers 16. När det blev kväll kom man till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord. Nu har vi frälst oss från ondo, första tornedagen. Det där förstår vi, alla förstår det där, det tror vi på. Och botade alla som var sjuka. Alla var inte sjuka, men han botade alla som var sjuka. Alltså, det står så. Om det står så kan det ju vara så att det var så. Jesus botade alla slags sjukdomar och han botade alla sjukdomar. Så låt oss i alla fall inte diskutera Jesus här. Eller förminska honom. Och vad var det nu då? Han var den osynlige Gudens avbild. Just ja. Så det Jesus är, det Jesus säger, det Jesus gör, vill Gud Fader, det är någonting av Guds vilja i detta. Det är fortfarande i någon form av bara inledande koncept. Men superviktigt att fastslå. Att... Så här säger skriften. Ja, säger du och jag då. Ja, men det är ju Jesus. Ja, det är Jesus. Men det, nu är det ju vi. Ja, nu är det vi. Vad handlar det om oss då? Ja, men låt oss se vad Jesus säger om oss. Eller hur? Vi tar en form av logiskt här. Vad säger du Jesus om oss då? Ja, säger Jesus. Det här säger jag om er. Vi är inne på tredje steget. Det vill säga vårt uppdrag och vår uppgift. Vad är det nu då? Utifrån det här perspektivet. Då säger Jesus som inledningsvis. Kan vi gå till Johannes 20. Evangeliet enligt Johannes 20. Från vers 21. Johannes 20. Det är bra att du faktiskt är med i din bibel. Jag tycker ju om när det prasslar och sådär. Det är klart man kan ha elektroniska grejer också. Men det är inte lika andligt som riktig bibel. Ni klarar av lite humor bara. Alltså, men ja, men lite sådär alltså. Mediet betyder någonting, tänker jag. Det är samma det här med att läsa högt Bibeln. Vi talar ju i vårt koncept här om att läsa högt Bibeln, va? Och flera stycken har kommit och sagt: wow, det är faktiskt, det är som att det är skillnad att läsa Bibeln högt än att bara läsa tyst. Och det betyder inte att du kanske är när du åker buss eller taxi, men att du måste göra det. Men så ibland kanske man läser tyst så då, men det betyder någonting. Och Johannes säger faktiskt Jesus så här då, 20 och vers 21 och 22 tänkte jag vi skulle läsa. Eller 21-23. Jesus sa en gång till dem: frid vare med er. Jag älskar, jag växte upp, pappa var pingstpastor. Och farfar också. Och då sa vi frid. Sen blev det liksom inte populärt. Man ska säga tjena, hur läget? Och så vidare. Eller fridens. Och så vidare. Det, man blir tuffare med tiden. Så där, självklart. Men egentligen tycker jag det. Jag tycker om det. Jag tycker faktiskt om det. Frid. Jag önskar det frid. Och det betyder egentligen att jag önskar det Guds ordningar. Och det kan andra kunna bli. När jag kommer hem, i vilket jag, om du bjuder hem mig någon gång eller oss, eller jag kommer in, i var jag än kommer in, säga frid över detta hus. Det är verkligen era ritual, ja, men jag tror på den. Och får, men om de inte är värda frid, då får jag den. Alltså, önskar du att de inte är värda den? Nej, jag önskar att de är värda den. Men faktum, Bibeln säger detta. Frid över detta hus. Nu sa Jesus till dem: frid vare med er. Sedan sa han detta. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: ta emot den helige ande. Säger Jesus en gång, frid vare med er, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Som fadern, som den osynlige fadern har sänt mig att gå ut, göra gott och bota alla som är i djävulens våld, Apostlagärningarna 10:38, sänder jag er. Som fadern har, det finns bara en som har försonat oss på korset, men som fadern har sänt mig, sänder jag er. Ja, men det, hur ska vi klara detta? Det gör ni inte, därför andas jag det heliga ande över er. Det här ska vi komma till om en liten stund. Det vill säga, sedan andades han på dem och sa ta emot. Och grekiskan här är att det är direkt mottagande av. Inte bara, och så får ni vänta till Apostlagärningarna 1:8, står det inte här. Utan helig ande kom över dem. Som fadern har sett mig, sänder jag er. Det är rätt intressant. Och vad var det Jesus? Jesus botade alla slags sjukdomar. Och han botade hälften. Alla. Okay, alltså jag bara visar, alltså det här handlar nu om potentialen i det vi håller på med. Det handlar inte om en dom över att ingen av oss är perfekt. Och jag tackar Gud för att ingen av oss är perfekt. För då hade vi först fått besök av den fjärde personen i treenigheten. Och det hade varit svårt teologiskt. Så att, men, lyssna nu, potentialen som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sände. Och ni vet ju vad som hände i Lukas 10. Häng med mig till Lukas 10. Det är ju det beskrivs. Jag hoppar lite mellan evangelisterna nu. Och det finns ju bara ett evangelium, men den beskrivs på lite olika sätt. Och det är faktiskt här Jesus säger i vers 5 här, bara en parentes. När ni kommer in i ett hus, säg först, vad är käket? Nej. Frid över detta hus. Nu ska vi inte ha handuppräckning här, men hur många såg frid när det kom in här? Nej, men jag spetsar till det och jag lägger ingen synd. Men alltså, ärligt talat, alltså, varför inte? Frid över detta hus. Om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Så vad du än gör blir du inte förlorad på det. Men min grej är då att vad som händer här är att han skickar alltså iväg lärjungarna nu att gå ut och vittna om Jesus. Okej. Okay. Och så säger det vers 16, den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Alltså Gud själv. Vad händer? De 70 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Det är ingen amerikansk skrikande evangelist nu, det är Jesus själv. Jag har gett er makt över Satans hela välde. Ingen ska någonsin skada er, men gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn är skrivna i himlen. Det är nämligen försoningen och frälsningen och korset som är vårt glädjeämne. Amen. Vi sjunger inte lovsånger för att demonerna lyder oss. Vi sjunger lovsånger som vi hörde nu. Han böjde sig ner. Korset. Vi är korsmärkt i vår teologi. Men poängen i vårt tema nu är, oj hjälp, vilken kan man säga vilken makt vi har. Ja, men i hans namn.
Amen.
Men varför använder vi inte den då? Mm. Kom du ihåg världsbilden? Finns en annan fiende också. Som inte vill att du ska förstå vem du är. Och vad som finns i det namnet. Han har ingenting emot att vi har diskussionsklubbar. Och annat. Men det är det som är så farligt med vad vi håller på med här. Vi ropar till Gud om en vishet och någon uppenbarelsens ande. Tänk om vi plötsligt börjar förstå saker. Och börjar göra det. Alltså då är det farligt. För honom, för fienden. Så potentialen nu är att som fadern har sänt er, sänder mig, sänder jag er. Okej. Okej, så vi är alltså sända av Jesus, det vet vi, att gå ut och göra Jesu gärningar. Hur ska det gå till? Och det är det här jag kommer att komma in lite på, för jag tror inte vi riktigt har förstått fullt ut, någon av oss. Vilket prislapp det är. Hade Jesus det lätt? Om problem är ett tecken på att du inte är Guds vilja, då var Jesus aldrig Guds vilja. Jag vill ha det lätt. Som en plätt. Ja, det blir inte så mycket undertecken. Så. Det är en enorm pris. Jag tror inte vi har förstått det. Men Jesus blev ju sänd att dö. Ja, han dog för hela världens synd. Men här kommer hemligheten. Jag bara kastar lite små som vi ska ta efter kaffet här. Drick kaffet starkt. För det finns ett jättegrej här alltså, som jag tror någonstans att vi i vårt västerländska tänk missar faktiskt. I mångt och mycket. Men nu tar vi den här grunden först. Då har vi inte den så någonstans så kommer vi fel. Okej. Okay. Så vi har ett uppdrag att gå ut. Yes. Och här säger ju Jesus till exempel i Markus 16. Går vi till Markus 16. Finns det en viss teologisk frågeställning runt varför inte alla gamla handskrifter har just vissa verser här, men det ligger 100% i linje med hela Bibels undervisning. Jag tror verkligen på att de här texterna är gudainspirerade. Markus 16, vers 17 och 18, jag läser dem bara här, utifrån vårt tema om att bota sjuka. Vi kan till och med läsa från vers 15. Han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska det driva ut eller kasta ut. Det är det första tecknet faktiskt. Onda andar. Det ska tala nya tungomål, tala som ett bönespråk som inte vi kommer att tala om nu. De ska ta ormar med händer och dricka det, något dödligt gift ska det inte skada dem. Innan jag går in på det, det var även det här Lukas 10, jag ska trampa på ormar och skorpioner. Och vi vet ju att det är ett uttryck för demonisk aktivitet. Första gången fienden kom han ju i en ormsskepnad. Här handlar det inte om att vi åker till Skansen nu och ska börja trampa på ormar här. Alltså, då blir vi anmälda här. Alltså, och så vidare. Utan det talas om att om vi går med Gud, så kan inte den demoniska aktiviteten i grunden skada oss. Och all den gift, Sara var ju uppe, vi bad här om media, all den gift och giftiga budskap som alltså, vi bara öses över. Att vara din egen Gud, tänk på dig själv. Eller som alla Disneys filmer handlar om att följ ditt hjärta. Bibeln säger ditt hjärta är ont och skadat. Du kan inte följa ditt hjärta. Skulle jag följa mitt hjärta? Det här har inte funkat alls. Du kan inte följa vårt hjärta. Du ska följa Guds ord och Guds hjärta. Jag behöver ett nytt hjärta, alltså ett förvandlat hjärta. Det är inte mina känslor, dina känslor som ska vara din ledstjärna. Då blir det som det blir. Jag känner att Gud är ond. Ja, Gud är inte god, känner jag. Alltså, din känsla avgör ju inte sanningen. Jag känner inte att jag är en man. Nej, jag kan förstå, men du är det. Om du är det. Alltså, din känsla avgör inte sanningen. Den som har skapat dig avgör sanningen om dig. Det är väldigt viktigt. Sen kan våra känslor gå upp och ner. Och det är väldigt positivt om känslorna följer med, självklart. Så vi föraktar inte en brottningskan. Men, återigen, här så talar han och så säger han ju, det ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Men herre, varför händer det så ofta då att jag lägger händer på sjuka? Jag tycker, de är sjukare. Ja, men, de är inte alltid friska i alla fall. Är det med mig? Ibland så känns det som att det är tomma händer på tomma huvuden också ibland. Men alltså, hallå, varför? Dessa tecken ska följa som tror. Antingen är det fel på ordet eller så kanske... Vänta, jag kanske behöver lära mig mer om tro. Aha! Jag kanske är del av problemet. Ja, just det. Eller så kommer jag skaffa en teologi som gör att Gud är problemet istället. Så slipper jag ta ansvar. Det är också en variant naturligtvis. Så återigen, vi tar texten, jag brukar kalla det för face value. Vi har ju fått de här texterna, face value. Känner ni igen begreppet face value? Alltså, dessa texter har blivit oss givna. Ska vi brottas med det och allt detta? Men jag tror ju att om nu Gud är Gud så har han ju gett oss det för alla tider. Även vår tid. Och då menar jag att vi ska ta det budskapet till oss och pröva det. Okej. Okay. Så, här verkar det som att ett tecken på lärjungaskap är en makt över demoniska och mörka aktiviteter. Kan vi psykologisera saker? Men det är som att människor... Du berättade, Janne, i ett videospår igår. Alltså, vi behöver se människor befriade. Visst behov av själavård också, självklart. Men människor som lever väldigt destruktivt. Det är klart att kan man inte medicinera bort viss psykisk... Kanske man kan göra det. Men det finns mediciner som gör att människor blir zombies. Och deras mörka krafter kommer inte röra sig, men ingenting annat kommer röra sig heller. Man går fram som ett jumbo bara. Alltså, man är varken glad eller ledsen. Det finns en jättemakt i namnet Jesus att befria. Men att också vittna i fientliga miljöer. Att tala om Jesus.
Tack Jesus.
Ett gudomligt beskydd. Mitt inne, vi behöver ju ha män och kvinnor. Gå rakt in i de absolut mörkaste kvarteren i Amsterdam bland de prostituerade. Men då får du ju sannoliken inte ha några problem själva.
Nej.
Men ska du jobba med prostituerade andra så får du ju absolut vara ren i din ande. Annars blir ju du förgiftad. Eller om du har problem med något annat område, mammon eller vad det är, så ska du inte syssla med det som kanske har potential av stora pengar. Du måste vara död för det. Det är där det kommer jag till efterfika. Vi måste dö. Och jag tror det här skulle vara till livade budskap. Nej. Vad talar han om? Han talar om att vi ska dö. Svar ja. För att det ska börja ske saker. Vi håller fast alldeles för mycket. Allt kött ska dö, fick en annan korn. Det är verkligen från Gud, ska jag säga. Vi ställer en fråga till oss. Vi försöker hitta någon form av svar på. Gud är helande. Gud vill helande. Jesus är helande, ville helande, gjorde helande. Han säger att vi ska göra som honom. Och vi kallar det och tecken ska följa oss. Varför följer det inte oss då? Det är där någonstans vi har en problematik. Vi försöker hitta någon form av lösning på. I alla fall om inte lösning så åtminstone delar svar på. Så, och det här är viktigt därför att... Ja, men det är viktigt. Det är viktigt. Så är det att vi predikar. Ja, vänta nu. Lyssna nu. Varför kom skaror till Jesus? Jo, de kom absolut för att han förkunnade starkt alltså. Men de kom ju för mitt barn blir friskt. De kom ju för under och täckt, de kom ju för det. Är du med mig? Här är ju, vad är det här? Det är ju kraft här. Jag tror inte. Vi har försökt så många metoder. Vi har försökt så många modeller. Att skapa församlingstillväxt. Men jag är ärligt talat, jag tror inte att en ny struktur till löser allting. Eller kanske lite häftiga annonseringar. Eller, det är inget fel att annonsera. Men jag tänker, men där det är kraft, där kommer folk. Ska vi nå muslimvärlden? Muslimerna tror ju på en andlig värld. De tror att det sitter en ond och en god ängel, en ond och en god ängel på varsin axel. Alltså, ska vi överhuvudtaget nå dem? Så han, vill ni välkomna till en kristen verksamhet här? Nej, tack. Alltså, de är inte fullkomligt ointresserade av en kristlig verk. En kristlig förening? Hallå? Men däremot, när de ser under och tecken, då får muslimer respekt. Är ni med mig? Då säger man, vad är det här? Så under och tecken frälser ingen, men under och tecken gör att man börjar lyssna på evangelium. Har ni aldrig undrat, vad betyder under och tecken? Undret är miraklet, men tecknet är budskapet. Till exempel Johannes 6, så står det ju om att de höll ju på att göra Jesus våldsam till kung. Du ska bli, du är Messias. Det var så, det var väl efter det här matundret. De säger, alltså, det här är ju, de höll på att göra Jesus för tidigt till Messias, till kung. Alltså, ut med kejsaren, nu har vi ju hittat honom. Och då börjar Jesus förkunna så starkt till slut, så att till slut börjar de gå, va? Men då säger Jesus här, ni vill göra mig till kung, för ni vill göra mig till kung, för ni har inte förstått tecknet. De fattar ju undret, men inte tecknet, inte budskapet. Så tecknet är budskapet och miraklet är själva miraklet. Det är skillnad mellan under och tecken. Okej. Okay. Så runt omkring oss, älskade syskon, så behöver det ske tecken. Grannar, och det säger vi, alltså, vi måste säga, vänta nu. Och sen annars, vad är det som händer här? Här. Vi ska inte gå in på detaljer. Igår var en av våra grannar som åkte ambulans in. Anna-Karin bad. Hon sa, när du bad försvann problemet. Det var igår. Det är inte alltid så, men nu var det så. Är det lättare för oss att vittna om Jesus därefter? Svarar jag. När det plötsligt det är mer än ord här. Det är någonting mer här. Så det handlar inte om att oj vad vi är duktiga. Det handlar om hur ska vi få människor att lyssna på evangeliet. Det måste vidas kraft.
Ja, amen.
Vi har nog med babbel. Vad är kraft? Och det är därför någonstans jag tror att det som ska följa oss är tecken. Dessa tecken ska följa er. Men vad är det här? Min son var knarkare nu plötsligt. Efter att ni har kommit, vill han inte det längre? Varför vill han inte det? Det är något som har hänt. Så att vi får perspektiv på det hela, okej? Okay? Så okej, okay, Jesus säger tecken. Men hur var det då? Ja, men hur var det? Då läser man apostlagärningarna. Hur uppfattade de första kristna Jesu undervisning? Ja, men läs apostlagärningarna. De hade ingen apostlagärning att titta på. Eller hur? De första kristna hade bara Tanakh, hade bara gamla testamentet som bibel. Vi tänker ibland inte så. Hur uppfattade de Jesu undervisning? Ja, men titta på apostlagärningarna 5. Och så ser vi hur de uppfattade det. Då kan ju vi lära oss ungefär så här bör vi också uppfatta Jesu undervisning. Sen kan kyrkan säkert lärt sig saker genom århundraden, men grundläggande. Så nu går vi till apostlagärningarna 5, tänkte jag. Alltså, och den underliggande grejen i allt vi håller på med här, alltså hela tornet-grejen här, är att vi måste göra saker lite annorlunda, tror jag. Är ni med mig? Vet du vad Albert Einstein sa? Dårskap är att göra samma sak en gång till och tro på ett annat resultat. Det är dårskap. Nu har vi försökt jättelänge här, det händer ingenting. Men vi försöker en gång till. Vänta nu, det är ju dårskap. Det kanske går den här gången, vi har prövat 40 gånger, men vi prövar 41 gång. Men vänta, gör någonting annat då. Och det är vi någonstans landar i en fråga. Vi kanske behöver bedriva Kristi kyrka på ett annat sätt. Betyder inte att allt vi gör är fel? Absolut inte. Men Apostlagärningarna 5, hur uppfattade de första kristna Jesu undervisning? Och vad hände? Vers 12. Genom apostlarnas händer. Varför står det händer? Var det någon som hade sagt att de skulle göra någonting med händerna? Lägga dem på. Aha. Oh, nu har vi teknik här. Ja, men teknik. Nu skapar vi teologi runt hand. Så. Vi firade ju sabbat här med ett par vänner som var otroligt insatta i hur man firar inom judendomen. Otroligt fascinerande. Hur man häller vatten 3 gånger på varje hand och så vidare. Nu går vi inte in på det. Oj, hjälp, du var inne på farligt område här. Alltså, backa bandet. Så, nu är vi tillbaka här. Det var bara någon som skulle visa hur det funkar i vissa kontexter. Men i alla fall. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Jag skulle gärna säga, för Jesus skedde det alla. Men många är bättre än inga. Och många är bättre än då och då. För som det är nu är det då och då. Och även en blind höna kan hitta något korn. Alltså, någon gång lyckas vi. Oh yes! Alltså, en blind höna kan också hitta ett korn. Man pickar tillräckligt länge upp där. Så, yes, vi fick ett under. Oh! Men det kanske är bättre om vi sätter på oss hönor och glasögon. Det funkar inte bilden längre. Men vi kanske kan hitta mera. Många. Många tecken och under bland folket. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall, står det här. Ingen av de andra vågade ansluta till dem. Kan vara en liten utmaning i relation till församlingstillväxt. Ingen vågade ansluta sig till dem. Det låter ju inte församlingstillväxtvänligt. Men folket talade väl av dem. Det är ju rätt intressant. Ja, han haltade. Nu kan han gå. Men vi vågar inte. Vad håller de på med? Och ännu, nu kommer det. Yes, jag hade bara till. Och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror, både män och kvinnor. Man bar till och med. Utom sjuka på gatorna i pluralis. Det var inte bara en gata. Det var gator. Och la dem på bäddar och bårar. För att åtminstone Petrus skuggor. Det är inte ens hand längre. Nu snackar vi om skuggor. Det här blir bara myskigare. Mer. Skuggor skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och förde med sig. Vilka då sjuka? Varför det? Ja, varför? Läs. Och sådana som plågades av onda andar. Och
alla
blev botade. Det var väldigt vad de överdriver här. Vänta. Det står ju så. Ja, men min pastor och präst efter 3,5 timme har han förklarat att det inte betyder som det står. Ja, eller så kan man kanske säga att det kanske betyder som det står, att det är sant. Och så kan vi ställa oss frågan, hur ska vi komma närmare det där? Det är också ett sätt att tolka, att arbeta med det. Ja, men vi är sämre kristna nu, det är vi säkert, men vi har lika bra Jesus. Och en lika bra heligande. Ja, men vi är nästan mer beroende än dem, för vi är dåliga. Oh, jag tror inte det är en nackdel faktiskt, att vi är mer beroende än dem. Men vänta nu, då finns det kanske en potential. Ja. Så här, missionsforskarna, har du läst lite missiologi och missionsforskning, så är de är ändå, även som säger, ateist, alltså även icke-troende missionsforskare är är förundrade över den kristna kyrkans imperativ. Det betyder, man tror ju inte att Jesus har uppstått. Man tror att Jesus fanns, man kan tro att Jesus hade en religiös skara runt omkring sig, en messias föreställning, och man tror att han korsfästes. Men plötsligt, från ingenting, så är de här lärjungarna vansinnigt hängivna. Och på loppet av ett par århundrader hade de en tredjedel av romarriket. Så följde den där döda och begravda galningen. Det säger forskarna, det är förundligt. Om det inte vore så att han faktiskt uppstod ifrån det där. Och det fanns en smörjelse runt de här länge som var. Det går inte, inte ens en professor kan argumentera emot kraft. Hur kunde dina ögon titta, säger fariseerna, för en blind man som var född blind. Jag tycker hans svar är jätteintelligent. Jag har ingen aning om, ja, men han är en syndare som gjorde det mot dig. Jag har ingen aning om han är syndare, men en sak vet jag. Jag som inte kan se, kan nu se. Vad ska man säga? Till och med professorer får bli tysta. Eller vad ska man säga? Du ser inte. Jo, jag ser. Och inte är du vacker heller. Kanske han sa. Vad vet jag. Lite humor som orkar med mig. Nej, men hallå! Det går ju inte att argumentera. Inte ens ateistisk svensk media kan ju att... Hur ska de säga till exempel när man möter en straxet? Jag säger, jag har aldrig lyssnat på hans musik, det är inte min stil riktigt. Och så vidare. Men jag undrar vad Sebastian Bach hade sagt. Men i alla fall en annan sak. Men någon gangsterrappare, och så plötsligt så berättar de om Jesus. Och kan sitta till och med i tv med och säga, ja, vad full av demoner. Och de här journalisterna, jag tror det. Absolut. Alltså, det är ungefär som de tror på. Alltså, ja. Vad ska man säga? Han vill ju skjuta en massa partiledare. Eller vad det var. Nu vill han inte det längre. Det är bra. Så jag menar, kraft. Älskade vänner, apostlarna förmedlade kraft och botade. Men Sven, de kanske mixade på, det var kanske psykologiska botan. Häng med mig till Apostlagärningarna 19. Det kan jag hålla på att säga hela dagen. För sen ska jag komma in i lite, okej, hur ska vi göra nu då? Men jag ska en grej till bara. Det känns som att ni mår bra. Det här kallas för bibelstudium. Här håller vi på tills inte folk faller i kraft, utan folk faller i utmattning. Men falla ska ni. Här bär man ut folk. Det finns ingen syre kvar här. Alltså. Det är inte mitt problem. Apostlagärningarna 19. Jag undrar om inte det var mycket sånt man höll på med. Man undervisar och så. Faktiskt, under väckelsetider undervisar man, för kunna undervisa. Och så ber man. Apostlagärningarna 19. Jag vet att jag brukar ibland säga att jag gjort det här på fredagar, men jag gör det igen. Gud gjorde, vers 11, ovanliga under genom Paulus händer. Ja, men vi har inte ens börjat med de vanliga. Gud gjorde ovanliga under. Man tog till och med dukar och lade på de sjuka. Ja, men det kan vi ju klara av. Lägga dukar på sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem. Och de onda andarna for ut. Ja, det här är magi. Alltså, jag fattar hur folk kan tänka att det är magi. Alltså, men det är inte magi. Det här är kanske Guds rikes verklighet där. Men sen, nu blir folk sjuka när man lägger. Ja, men vänta nu. Ja, varför? Vi är ju där nu. Varför? Vad höll Paulus på med? Det är ju precis det kommer att landa i. Vad höll Paulus på med? Som inte vi håller på med. Där tror jag det ligger en jättehemlighet. Okej. Okay. Nu har vi pratat om världsbilden. Vi har talat om Jesus Kristus. Vi har talat om den första kristna generationen. Och så, vi kan bara säga wow, wow, wow. Och det är ett ackord. Okej. Okay. Och då kommer vi till det fjärde steget. Okej. Okay. Men hur... Vilken metodik använder de? Alltså, kan vi se någonting mer om någon form av struktur? Ordning, 1, 2, 3. På det fjärde ska det ske. Ja, men vissa saker kan vi se. Ja, men vi försöker vara systematiska här. Och då tänker jag att vi kan börja med A, B, C. För att få det. Matteus 4. Ni hör att jag leker med ord kanske. Det hörde sen efter. Matteus 4. Det här tror jag är en liten nyckel faktiskt. Eller stor nyckel. En väldigt viktig nyckel. Matteus 4. Vers 23. Jag börjar se lite på Jesus. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade. Det betyder han gjorde Guds vilja känd. I deras synagogor och förkunnade. Det andra grekiska ordet, evangeliet, han erbjöd folket Guds vilja. Och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Han förmedlade Guds vilja. Han gör Guds vilja känd genom att undervisa. Det är ungefär det vi gör nu. Steg nummer 2, att erbjuda Guds vilja. Och det tredje, att förmedla Guds vilja. Men vi måste börja i den ordningen. Om jag har en teologi som säger så här att... Och glöm nu erfarenheten. Om jag har en teologi som hindrar mig på ett område att ta emot Guds vilja, då kommer jag ju inte att ta emot ett erbjudande. För jag tror inte på det riktigt. Så det måste börja med, men vad är sant? Och vad är riktigt? Vad är Guds vilja? För det finns också andra texter som delvis problematiserar det jag säger nu. I bemärkelsen av att det är människans lott att en gång dö. Eller hur? Men kanske är Guds tanke att vi ska leva tills vi dör. Eller är det så att löftena avtar med åldern? Vilket bibelord har vi där? Vad avtar löftena med ålder? Nej, behoven däremot ökar. På det här området. Okej, okay. Vi försöker hitta någon form av bibelskolan. Här ser jag en form av ordning, av undervisning, av erbjudande. Och då måste vi kanske hitta forum där vi kan undervisa. Det här är ju ett forum av undervisning. Och så måste vi hitta forum av, där vi kan erbjuda och be för varandra. Jag tror vi behöver hitta sådana forum. Mitt hus ska kallas ett... För alla folk. Även dina ofrästa grannar. Ja, men de tror inte det, men du tror väl? Ja, just det gör jag. Alltså, skulle våra hus bli bönehus? Med kraft? Jag skulle säga, det här var coolt. Kanske använda andra ord. Vilka energier ni har inne? Aj, ja. Så, här har vi energier, men det är gudomliga energier. Är ni med mig? Det börjar bli intressant ju. Men om vi säger välkommen och sov en stund här. Nej, då kan jag sova hemma. Så okej. Okay. Så här har vi en vägen till detta idag. Har vi någon form av undervisning, utmaningar och förmedlande. Vi behöver lära oss förmedla, kommer som till det. En annan av 5 nycklar nu innan kaffet bara, tänker jag. Sen ska vi in i next level alltså, efter kaffet. Den andra nyckeln vi varit inne på, det hade vi i den tornetag var det sist, nämligen tro som flyttar berg, va? Så gå gärna in på tornet.be och titta runt. Jag ska bara säga en, vi går till Markus 9. Och återigen, vad Jesus säger gäller då där, men gäller här och nu. Varför det? Jesus Kristus är densamme igår, idag och imorgon. Åh, vad skönt! Jag hoppas inte du är densamme. Vi säger ofta till folk, kom som du är. Det är egentligen inte fel, men gå inte som du är. Vi säger ofta till folk, du duger som du är. Alltså, ska jag vara ärlig så är det faktiskt nej på det. Alltså, i bemärkelsen, Gud älskar dig, ja. Men alltså, kommer ett barn in blödande, skadande och gråtandes och smutsig och säger, kom som du är. Och gå härifrån som du också var. Det är också fel, bara, hur? Kom som du är, så ska du bli ren, hel, upprättad. Så vi får slogans till oss som leder oss till felaktig teologi faktiskt. Kom som du är, följ ditt hjärta. Och så undrar folk, varför händer ingenting? Ja, men det är ju därför att du förblir det den du är. Och följer ditt hjärta. Ditt hjärta är chips och tv. På fredag. Ja, men alltså. Ish. Så kan det vara. Men min poäng är den nu, att vi lite provocerar varandra positivt här nu. Just för att hitta det här. Jag vill inte leva resten av mitt liv och bara fortsätta med samma nivå. Det måste finnas mer.
Amen.
Annars sticker vi till Florida och spelar golf, Anna-Karin. Alltså, jag är jättedålig på det. Det är inget fel att spela golf i Florida, men det är klart att livet måste vara mer än att putta in en boll i ett hål. Alltså. Skulle du komma utomjordingar, nu, alltså, tror jag inte, jag vet inte, skulle du komma utomjordingar och titta på vad är yttersta målet i ditt liv? Det är att sluta arbeta och sen gå på en grön gräsmatta och putta in en boll i ett hål. Jordingar skulle säga, det finns inget intelligent liv finns inte här. Alltså, det är för dåligt alltså. Sen är det ju mycket pengar i det där spelet också, jag förstår. Men i alla fall. Nej, men vi måste köra sista åren på en annan level, tänker jag. Markus 9. Och då hittar vi, okej, undervisning, det är det vi gör nu. Okej, ja, just det. Det är inte sunt att det är så kraftlöst. Det är liksom inte sunt någonstans. Varför är det inte sunt? Vad handlar det om? En nyckel här är tro. Vad är tro då? Men jag kan bara ta en grej åt detta. Markus 9. Det har lite med tron att göra på något sätt. Vers 17. En i folkskaran. Markus 9, vers 17. En i folkskaran svarade honom, mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom slår den omkull honom, och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade, det är ju ändå intressant hur Jesus svarar här faktiskt, denna oerhört fina pedagogiska Jesus. Detta släkte som inte vill tro, hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Tänk om du kommer till en psykolog och säger, hur länge ska jag stå ut med dig? Ja, hur länge ska jag vara med dig? Och så vill han ha 5000 spänn också. Alltså, ja, men ärligt talat så kanske du skulle vara en bra psykolog också. Alltså, vad håller du på med? Jag vill ligga här och bli bekräftad. Jag fick dålig potträning när jag var liten. Alltså, pottan var så kall. Det är därför jag går omkring och slår folk. Alltså. Ja, och så vidare. Förlåt, men mamma kommer vifta här nu. Jag har en tendens, en frestelse att komma in i stand-up-komedien. Jag ska inte göra det. Det yrket har jag avkastat mig.
Tack.
Men det är sjukt. Hur mycket betalt vissa tar, yrkesgrupper tar. Jag vet ingenting om det, jag har varit där. Och skulle jag varit där så skulle ju psykologer behöva gå till besök. Men återigen, det ska respekt också för den yrkesgruppen. Men kolla, Markus 9, vers 17. Så står det så här. Hur länge ska du stå ut med, hämta hit honom till mig. Och den kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se Jesus. Vet du om att andra ser? De ser dig. Och kanske skrattar de åt dig och mig. En sån respekt. Slet och ryckte det pojken. Och han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Och nu kommer en jätteintressant pedagogik. Jag går inte in på det. Jesus har en dialog över hur länge det här har varit och så vidare. Det finns ett själavårdande aspekt i alla människors kamp. Och så är det. Han frågar hur länge det har varit. Han söker orsaker till det. Vi tar lärdom av detta. Och så pappan förklarar hur det har gått till. Vers 29. Och pappan säger, hjälp oss om du kan. Förbarma dig över oss och hjälp oss. Men om du kan, så förbarma. Alltså man ska nu aldrig säga till om du kan, Jesus. Han säger till Jesus, om du kan, Jesus. Säg inte det till Jesus. Alltså, Jesus sa till honom, om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Så vänder Jesus till och säger, pappa, allt är möjligt för den som tror. Och nu gör ju pappan en ärlig sak. Han säger, genast ropade barnet, jag tror, men hjälp min otro. Bra, ärligt, ärligt. Vi kanske behöver komma, men varför har vi som bristande tro? Och det bygger ju delvis på våra negativa erfarenheter.
Ja.
Som i sin tur kan bygga på att vi har fått lära oss att vi ska förvänta oss negativa erfarenheter. Och så vidare och så vidare. Det funkar ute i Afrika, men inte i Gävle. Alltså i Afrika funkar det. Oh, där är jag troshjälte, men i Gävle är jag ingenting. Och det är bra att du inte är någonting, men Jesus inte heller, va? Riktigt. Okej. Okay. Och här svarar sig Jesus med bön och fasta, va? Eller hur? Han säger ju detta. När Jesus hade kommit inomhus, för Jesus kastar ut den här stumma och döva anden. Intressant. Att en döv ande hör när anden talar. Så dövhet är inte andlig. Och så Jesus kastar ut den och sen har Jesus eftervård, för pojken är som död. Det är viktigt för oss, vi ska ha eftervård. Annars blir det som när jag själavårdar folk. Vad händer? Operationen lyckas men patienten dör. När Anna-Karin själavårdar så blir det väldigt bra. Nu får ni tänka efter det. Men Jesus reser upp pojken. Och när de kommer hem säger ju lärjungarna, men Jesus, varför kunde inte vi? Det är jättebra, det är där vi är nu här. Med få undantag här inne så säger nog de flesta av oss, ja, men varför kan inte vi det på samma sätt? Den sorten kan bara botas med djup förberedande bön som inkluderar fasta, för fasta ger tro nämligen. Fasta handlar inte i första hand om kyrkoårets rytm. Det kan vara bra att ha en rytm. Fasta handlar inte om att gå ner i vikt. Fasta och bön handlar om någonting mycket djupare än så. Och när vi säger bön, och det här kommer efter kaffe, drick stark kaffe. När vi talar om bön så är du präglad av din frikyrkliga kontext. Ett eftermöte med en orgel och så ber man 3 minuter och så händer ingenting. Eventuellt ramlar de ner i golvet, det var lite kraft i alla fall. Vem säger till dig att det är den bönen han talar om här? Vi kanske måste fördjupa det hela lite djupare. För jag tror nämligen att vi kan få se mycket mer om vi betalar det pris Jesus gjorde. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Det bara visar så. Jesus verkar koppla. Okej, kraft av helande står ett att göra med undervisning som vi gör nu. 2, tro som kan växa om vi ber och fasta och vi någonstans börjar förstå. Och då kommer vi också självklart, det har lite med varandra, ordet. Markus 16 igen då, vi går dit. Jag ska bara visa en intressant detalj i Markus 16. Nej, så tänk om alla skolklasser hade såna här fina elever som ni. De lyssnar och bläddrar i blad. Och jag tror inte ens låtsas vara intresserade, för det här är viktiga grejer. Och det tror jag vi fattar allihopa. Det här är jätteviktigt. Och jag säger inte att inte du vet mycket av det jag säger. Men det jag kommer säga efter kaffet är inte säkert att du vet allt. Faktiskt. Nu har du sagt här så många gånger så det blir jobbigt. Jag ber om förlåtelse. Men Markus 16, lyssna noga. Det här är rätt intressant. När, då kommer det här med tecken som ska följa. När Herren Jesus hade talat, vers 19, till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och han och de, alltså lärjungarna, gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Inte utan dem, tillsammans med dem. Om Gud vill bota får det väl bota då? Men vänta nu. Han gjorde det tillsammans med dem. Så du menar att jag ska vara med i det här? Nu är jag värmlänning plötsligt. Ja. Jag ska säga en hemlighet. En helig ande har ingen kropp. Förutom dig och mig. Och Herren bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Inte den första hand, det. Den som personifierat och oj. Ursäkta alla i internetlyst. Jag har svårt att förklara vad som hände. Det får ni be till Gud om en uppenbarelse. Om ni inte är med så är det. Det var ingen attack i alla fall. Så. Han ska leda oss på väg. Vi går bedjande fram. Jag gick för lite bedjande fram. Men okej, lyssna nu. Det tecken som åtföljer det. Gud bekräftar ordet. Gud bekräftar sitt ord. Sin vilja, inte din vilja. Ja, men jag vill att han ska... Han bekräftar ordet. Gud har bara en enda vilja, det är sin. Ja, men jag tycker han tänker fel. Syster, du kanske behöver bli ödmjuk, tänker jag. Alltså, Gud tänker inte fel. Men det finns en jätteviktig aspekt vi kommer till. Det. Tid. Tid. Du kan ha rätt i sak, men fel i tid. Du kan ha rätt i sak, men fel i tid. Ja, men jag får mat snabbt på McDonald's. Jo, ofta också säga. Men, nu är jag lite, alltså men hallå. Vi måste inse, vänta nu, vad är det för pris vi ska betala? Innan vi ser det. Men han bekräftar ordet, det. Okay. Så, det finns en vikt i uppenbarelsen, kunskapen. Det finns en vikt och smörjelse i bönearbetet och i förkunnelsen av ordet, utmaningen av ordet. Snart luktar det kaffe här. Och lyssna nu. Det finns, och jag kommer inte komma in på det, men det finns faktiskt ytterligare saker som har att göra med vissa gåvor. Tänk att jag inte kommer ens att tala om helbrejda eller helarens gåvor. För vi hinner inte det. För jag ska tala om ting som gäller alla. Och alla har inte fått de här gåvorna. Lyssna nu. Ni har fått en hel del undervisning om andens gåvor. Det tror jag ni har fått. Första Korintierbrevet 12, kapitel 12 och första Korintierbrevet kapitel 14. Det är gåvorkapitlerna. Däremellan har vi kärlekens lov, första Kor 13. Så det blir så skramligt med det här så vi behöver mycket kärlek emellan. Så talas det om gåvor. Ni kan det här en hel del med gåvor. Där står det om att andens, vem är andens gåvor? Andens gåvor är ju andens gåvor. Det är inte dina, mina, det är andens gåvor. Var bor den helige ande i oss? Vi är bärare av den helige ande. De andliga gåvorna som utifrån de här kapitlen som jag nämnt om nu enkelt uttrycks manifesterar sig i 9 former. Kanske det är mer än så, men här finns det 9. 3 som har med tal att göra. Det profetiska tungotalet som utförs av tungotal och profetia. Det har med munnen så att göra. Vi har kunskaps, det som har med kunskapens ord, visdomens ord och gåvan att skilja mellan andar. Det har med, du får saker i ditt sinne, du bara ser saker. Och så har vi kraftgåvorna. Alltså trons gåva, kraftgärningarna, dynamisk gåva och helbrägdagörelsens gåvor eller helandets gåvor är pluralis. Det flödar ut. Det är det vi är lite inne på nu. Det finns alltså dem här inne. Ja, men vem bestämmer det här? De här gåvorna bestämmer ju inte vi. Han fördelar dem som han vill i bemärkelsen av hos, så står det. Jag kan inte undervisa det här ämnet. Jag bara nämner det nu. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Vem är var och en? Var och en. Ja, men det är ju en och var. Var och en är en och var. Alla. Mm. Men, så jag kan när jag vill profetera dig. Anden framträder hos var och en som han vill. Du är inte initiativtagare till det. Det finns bara en en gåva som du är det. Och det är en annan form av tungotalet. Bönetungotal, det bestämmer vi själva. Bönetungotalet är egentligen som en liten startmotor, skulle jag vilja säga. Det är väldigt viktigt att vi får det här bönespråket. Det bestämmer vi själv. Det bygger upp oss. Det som inte behöver bli uppbyggd behöver inte det, naturligtvis. Underförstått alla. Men vi kan söka den. Men jag går inte in på det heller nu. Så det finns några stycken. Jag tror, vi har alla potential till alla gåvor. För den finns ju i oss. Men hos var och en framträder anden. Och där kan det finnas gåvor som gör att vissa har en enorm förmåga. Speciellt när man var ute och reste mycket. Så vissa har en enorm förmåga att till exempel förmedla vissa saker. Det kan vara helande. Det kan vara att andra ska bli andedöpta. Jag reste med en man, jag kan inte gå in på namn nu. När han bad, folk blir väldigt lätt döpta i den heliga anden, så kan det här. Och man förnimmer anden på väldigt olika sätt. Det kommer vi kanske till hösten. Ska vi ha jag tänker ha ett tema runt, kanske lite mer specifikt. Vi känner igen andens gåvor. Vi känner igen det på olika sätt. Sen när jag ber för en människa kan jag bara vet att jag vet någonting. Alltså, medan andra kan känna det annorlunda. Kan känna smörjelse i fingrarna, man kan känna smörjelse. Det kommer en tyngd. Det går inte att förklara. Andra gör som man vill. Men man kan lära känna en röst, va? Och då ska var och en agera utifrån den tro man har, säger Paulus i Romarbrevet. Det vill säga, om jag upplever att nu känner jag någonting. Janne sitter här framme. Jag bara känner någonting, vilket jag nästan gör nu. Men jag går in på det. Vi hinner inte göra det nu. Men, för Gud talar hela tiden. Men alltså, hur ska jag veta om det är Gud? Jag måste ju agera tro. Så jag bara känner så här. Är med mig? Att du längtar ju efter ett enormt flöde av det profetiska. Och du är redan i det, men du kommer vara med mycket, mycket mer. Och mycket, mycket mer specifikt. Och det också finns moment av konfrontation i. Du vet det, och det kommer vara så. Men alltså, hur ska jag veta att det jag kände var rätt? Men jag måste säga kärlek. Skulle någon komma fram till den här mannen och säga, jag tror du skulle lära matte lite bättre, så ska jag säga, han skulle ju kunna lära sig matte bättre, men det är med matematikprofessor Karm, så man kan lite i alla fall. Det är inget fel att säga så i kärlek, men det jag menar är att vi måste anden manar och så agerar vi. Och här finns ju många exempel, och det är jättefrestande att sitta och berätta exempel nu, men vi kan inte bygga teologi på exempel. Det blir också fel, va? I vår kyrka väntar vi bara på att Åsner ska tala hela tiden. Bara för att Biliams Åsna gjorde det. Alltså det blir fel teologi, va? Att bygga på erfarenhet. Eller kanske någon säger, ja, ni lyckas hela tiden när pastorn talar. Det är en annan sak. Nu flödar humorn här. Och vi lägger åt sidan. Vi gör som frukthandlar, allt skämt åt sidan. Nej, men återigen. Och då behöver man, då kan man, hur ska vi se mer av helande gåva? Ja, jag tror vi behöver, det finns, förutom det vi har pratat om här när det gäller undervisningen, när det gäller trons handlande, så finns det också en unik gåva där vi skulle behöva, vad finns du som kan förlösa helande över psykiskt, över människor som mår psykiskt dåligt? Man pumpar in piller, man pumpar in, jag dömer ingen läkare, så alltså jag, för människor som inte orkar, man bor psykiskt dåligt, det är inget roligt. Men tänk att de som bara förlöser det. Va? Jag vill leva! Det är sunshine! Vi behöver dig, syster och broder. Att du känner gåvan. Tänk om vi är ett sammanhang. Och så, tänk om vi skulle vara en gemenskap här nu. Och så kommer in 10 icke-troende människor här. Och så här har vi någon som är självmordsbenägen. Ha, det är syster Andersson. Här har vi en till dig. Som bara har en enorm förmåga att lösa detta. Och här har vi artros. Ja, men du. Då har vi broder Eriksson. Här, kom nu här. Det vore faktiskt ganska coolt. Alltså. Eller hur? Det behöver inte bara vara en pastor som ska göra varenda grej jämt. Tiden. Och så tror han till slut att han nästan är oundviklig, va? Och så behöver man ta betalt för det också. Och till slut så hittar vi konton i Bahamas. Alltså, det är inte heller bra. Det är inget fel att ha konton. Jo, det kanske är. Jag vet inte. jag menar inte så, det var väldigt konstigt sagt. Men det jag menar är bara det att vi tror också. För grejen är så här, nu, det var profet. Nu ska vi 7 minuter innan kaffet. Jag tror också att det finns ett smörjs i ämbeten. Faktiskt gör jag det. Vi vill gärna vara som alla lika viktiga. Det är klart att Gud älskar alla lika mycket. Absolut! Att Gud älskar alla lika mycket, men alla älskar inte Gud lika mycket. Och Gud kallar vissa in i vissa tjänster. Jag tror på femfaldiga tjänstegåvor. Jag tror på det apostoliska, jag tror på det profetiska, evangelisten, lärare och herde. Jag tror att det finns det. Vi kan alla ha ett mått av det, men jag tror på. Sen kan vi andra terminologier som präst, kyrkoherdare. Du kan ha vilka titlar du vill. Alltså, som har sin historiska förklaring. Jag tror på ämbetstjänst också faktiskt. Varför det? För skriften säger det. Jakob 5. Ja, men talar vi inte om helande? Jo, det är det vi gör. Jakob 5. Följ med mig. Vi undervisar ju nu. Liksom, vi försöker få tag i helande. Det är det vi liksom på något sätt försöker göra här. Jakob 5, vers 13, kan vi läsa ifrån. Det här är Jesu lillebroder. Den var föreståndaren i Jerusalemförsamlingen. Jag kan säga så här, det är tung gosse. Skulle han stå här nu, oj, vi skulle sitta som ljus alltså. Ingen av oss skulle liksom, hallå, skynda på nu, jag är törst. Vi ska ha jätterespekt. Alltså. Då pratar jag inte ens om Jesus här. Får någon, säger nu Jakob här, får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsång. Härligt. Är någon bland er sjuk, men det var det vi pratade om nu. Ja, men bra Jakob, tack. Ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom. Och smörja honom med olja i Herrens namn. Det är rätt intressant. Lyssna nu. Varför ska man göra det om Gud vill det? Om Gud vill att det skulle vara sjuk. Varför ska vi be bort Guds vilja? Så låt oss inte hålla på med sådana teologier. Gud kan använda hur... Gud använder oss alla. Ingen av oss är fullkomligt frisk. Eller hur? Så att vi måste tänka rätt här. Det finns smörjelse för helande. Om någon är sjuk bland er, ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke. Och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem. Kommer vi in på syndaproblematiken och syndasjukdomar här nu. Visst är det intressanta grejer här alltså. Ja, men vad är församlingsäldste? Vad är äldste? Vad är församling? Det är jättebra definitioner. Vi vill låta oss jobba med definitioner. Vad är vad? Min poäng nu är bara, det finns olika typer av smörjelser, olika typer av redskap för botande. Mer än eftermöte 2 minuter. Det är det som är min poäng lite här nu. Och vi försöker undervisa. Vad vet vi om detta? Ja, nu vet vi. Nu ska jag gå till andningen på 4 minuter. Okej, vi vet Guds natur. Han är herre med läkare. Jehova Rafa. Skapelsen talar om detta. Ja, men det vet vi. Jesus är det osynliga Gud. Ja, men Jesus botade, det förstår vi också. Okay. Apostlarna gjorde det. Ja, men det gjorde de ju. Det ser vi ju. De var till och med klädesplagg och allt. Yes. Och så talas det ju om att också vi ska gå ut och förkunna och lägga händerna på de sjuka som tecken på att han är den uppstånden Messias. Okay. Att vi behöver undervisa så vi får tro. Och att vi får lära känna andens röst så att vissa gåvor kommer i funktion. Men att det också finns ett smörjelse, ett ämbete här. Beroende lite på nu vad vi har för synsätt på kyrkliga strukturer, församlingar och så vidare. Det behöver vi verkligen jobba på, menar jag. Vad är församling? Egentligen. Vad är ekklesia? Men det är ett annat ämne. Okej. Sista minuten går vi till himlen. Alltså faktum är att varenda en av oss kommer bli fullkomligt helade. It's just a matter of time. Det är bara en fråga om tid. Uppenbarelseboken 21. Det är rätt så underbart ändå. Uppenbarelseboken 21. Så vi är på väg. Vi har ett ämne som vi vet att det kommer att bli så. Och det är så otroligt trösterikt alltså. Och jag går inte in alla på detaljer nu, för det hade jag gärna velat göra faktiskt. Och vi ska ju ha ett tornetdag här i juni, om Herren dröjer och vi lever. Så där vi ska titta lite kanske in i himlen då. Vers 1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag, säger Johannes, såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och det här är alltså en gigant. Om vi ska ta texten som den har blivit oss given, vilket jag, varför inte? Eller vet du mer? Så är det en gigantisk stad, lika stor som Europa. 220 mil lång, 220 mil bred och 220 mil hög. Enorm mur runt omkring. Komma ner från himlen som en brud. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han, alltså om jag fattar det rätt, kommer Gud själv bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Alltså Jesus, lammet och Gud själv. Vår himmelske far. Och det är gigantiskt alltså. Det är enormt. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen gråt. Och ingen plåga. För det som förr var är borta. Även dina minnen kommer helas. Kommer man att minnas om någon inte är där? Du kommer att få helade minnen. Du kommer, nu bekymrar det dig. Och det ska bekymra dig. Du ska bekymras över om dina barn och barnbarn. Men det finns också löften. Men där kommer du inte göra det. Det blir annorlunda. Men det blir väldigt härligt. Och vi kommer att känna igen varandra. Moses och Elia, som var på förklaringsberget, kände de igen? Eller hur? Och Johannes som ser det här, ser en av de äldste som förr pratade med, han kände till mig igen enskilda individer. Och han kände till mig, så att jag menar, vi kommer inte vara dummare där än här. Jag är ju dum ibland när jag möter människor. Hej Sven, vad kul att se dig. Hej, säger jag, är på ett möte. Och så är det, jobbar jag. Så får jag tala tro. Vad roligt att se dig. Tack för senast, det var härligt. Det var härligt, säger jag. Därför att jag kanske inte riktigt minns alla. Alltså, alla. Så. Men där minns vi alla. Där minns vi. Och med ett annat så har vi ganska bra, gott om tid att lära känna varandra. Där kan vi sitta. Kommer du ihåg när du sa det på tornetagen? Kommer du ihåg det? Vi skrattade. Ja, men nu. Hur är det nu? Hur är det nu alltså? Va? Det hade varit strid och fight. Du öppnade upp dörrar som andra fick glädje av. Amen. Det var bra att du bara släppte det. Och så är vi med område efter område. Och tänk att jag hade så mycket frågor med det och det. Men nu, jag bara ser det. Så perspektivet är ju, det är bara en fråga om tid. Men, ja, men jag lever här och nu, Sven. Jag har ont här och nu, exakt. Det finns mer. Och vi måste börja ta i det. Så att tecken följer oss. Och att vi kan tjäna Gud. Tills dess det är färdigt. För det är människans lott att en gång dö. Innan Jesus, om inte han hinner komma tillbaka. Och sen ska vi dömas.